P1, Sveriges Radio.
I studio 1 kväll fredag är det imorgon 4 juli det sker. Vi tar tempen på århundradets kändisbröllop i New York. Och samma dag firar USA sin nationaldag och 250 år av självständighet. Hur ser amerikanerna på sitt land? Och i morse följde miljontals människor begravningen av Irans förre högste ledare. Är mullornas hårda grepp om Iran svagare nu? Välkommen att lyssna. Jag heter Samantha Kord. Just nu riktas världens blickar mot Madison Square Garden i New York, där popstjärnan Taylor Swift och NFL-stjärnan Travis Kelce enligt omfattande medieuppgifter ska gifta sig. Gator har stängts av och säkerheten, den är massiv. Ja, Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent. Du befinner dig inte i New York utan i en liten ort, Smithville, Texas. För ett land som inte har något kungahus är kanske här det närmaste USA kommer ett kungligt bröllop just nu. Men vad vet vi egentligen om detaljerna kring det här bröllopet?
Alltså dels är det ju väldigt uppmärksammat. Jag är ju som du säger i andra sidan, på andra sidan landet i Texas, och även här så ser man tecken ändå. Jag var och käkade middag igår på ett litet ställe och då spelade de Taylor Swift-låtar på repeat. Jag vet inte om det var för bröllopet, men jag tänker att det kanske var därför. Det vi vet det är att gästlistan är väldigt lång. Det ska handla om typ 1000 stycken gäster, och man spekulerar om att det är allt från artister och idrottare till designers och modeller som är bjudna. New York Times nämner lite troliga namn som till exempel Selena Gomez, Ed Sheeran, Emma Stone, Dakota Johnson och flera amerikanska fotbollsspelare också, även såklart familjemedlemmar. Och det här verkar ju ske nu i princip, medan vi talar i Madison Square Garden, stora basket- och hockeyarenan mitt på Manhattan i New York. Enligt New York Times så ska en cocktail hour börja där inne i den här maffiaarenan vid den här tiden. Och 23.30 svensk tid ikväll så ska det vara då en ceremoni i den här arenan som man dekorerat om då till en bröllopssal med trädgårdstema enligt rapporterna.
Mm. Och det här bröllopet det sker ju samtidigt som USA firar 250 år av självständighet, och det är också i självaste Donald Trumps hemstad. Riskerar nu det här Taylor Swift kärleksfest att överskugga allt annat som är planerat?
Nej, jag skulle inte säga det, för 4th of July är ju så enormt stort i USA och det firas runt om i hela landet, i varenda liten by. Till exempel här då i Smithville i Texas där man har dukat upp redan idag för festligheterna imorgon. Men årets 4th of July och det 250-årsfirandet, det är ju också kritiserat av vissa för att Donald Trump tagit över det här firandet, särskilt i huvudstaden Washington där han ska hålla tal imorgon under 4th of July, och hans motståndare tycker att det handlar alldeles för mycket om Trump där. Och då fyller ju Taylor Swifts bröllop en funktion då det erbjuder ett alternativ på något sätt att rikta uppmärksamheten till istället. Så även fast 4th of July ligger högst på listan för de flesta så stjäl hon i alla fall en del uppmärksamhet. Och för Trump som älskar sociala medier så kommer han garanterat att utmanas online om uppmärksamheten under den här helgen, när bilder och filmer från Taylor Swifts bröllop säkerligen kommer börja spridas lagom till när han helst vill att klipp på honom ska göra det.
Men ingen kritik från honom än så länge då kanske mot det här, men finns det någon annan kritik mot den här, om vi kallar det för cirkusen? Gator är avstängda, det är svårt för folk att ta sig fram.
Precis, och fans till Taylor Swift som finns där utanför Madison Square Garden i New York, de är där för att få vara en del av det hela, men är också lite besvikna över hemlighetsmakeriet som pågår, att man inte vet vilka som ens finns på de där gästlistorna och att man inte får se någonting själv utan att det sker privat. Så det finns en besvikelse lite grann bland Swifties, Taylor Swifts fans kring det. Och sen finns det också en frustration hos näringsidkare i området på Manhattan. Typ barägare som är oroliga över att de här avspärrningarna ska leda till att gäster inte kommer fram. Och att det finns en irritation över bristen på information kring det där då. Så att det är inte bara glada miner.
Jag säger välkommen också till Joanna Korbutjak, journalist och upphovsperson bakom P3-musikdokumentären om Taylor Swift. Joanna, varför känns det här nästan som ett kungligt bröllop?
Ja, men det är väl lite som ni sa precis, att de har ju inget eget kungahus i USA. Så då är väl det här så nära man kan komma. Taylor Swift, drottningen av pop, som då gifter sig med sin sportprins Travis Kelce, som vi i resten av världen kanske inte har lika bra koll på, men som Simon sa, amerikansk fotboll är ju liksom den största sporten i USA, och där är han en stjärna. Så att det är en gammal spaning det här om att de har inte något eget kungahus, och då måste de lyfta andra kändispar. Men det känns ju som att det finns något i det. Mm.
Vad är det som gör ändå då att Taylor Swift, vi pratar om det här i Studio 1, att hon fascinerar långt utanför liksom de mest inbitna Swiftisarna?
Jag tror att det är först och främst så har det ju varit svårt att undgå henne under de senaste åren, eftersom hon har varit så extremt stor. Man kan väl säga att hon har varit en av världens mest kända artister under liksom mer än ett decennium. Och det är inte så många som lyckas med. Så därför vet ju nästan alla vem hon är. Jag menar, hon har nästan alltid en hit på radion. Hennes liksom megastora turnéer sägs kunna lyfta ett lands BNP nästan när de drar förbi. Och man kan inte heller glömma, hennes turbulenta kärleksliv har ju varit en följetong i skvallerpress och på sociala medier genom åren. Och så har hon ju också haft några så väldigt smaskiga kändisbråk som ju inte liksom drar ner intresset. Mm. Men sen ska man också komma ihåg att det är inte som att hon är något offer för de här kändiskapet, utan hon är ju en extremt slipad affärskvinna som har varit väldigt bra på att hålla sig relevant.
Ja. Välkommen också Farzaneh Dahmani, Swift och poddare som i samband med Taylor Swifts konsert i Stockholm gjorde en podcast om Taylor Swift. Farzaneh, hur följer du det här spektaklet, om vi får kalla det för det?
Jag följer det mest på sociala medier. TikTok, Instagram, Twitter. BBC har kört väldigt mycket livesändningar också. Så det har varit väldigt mycket scrollande. Mm.
Vi har ju pratat om alldeles nyss om att det här påminner lite om ett kungligt bröllop. Men vad betyder det för hennes fans, för sådana som dig, för superfansen runt om i världen, att Taylor Swift nu ska gifta sig?
Alltså det betyder jättemycket. Dels för hennes, alltså vi blir glada för hennes skull, att hon har liksom hittat sin person. Och det gör oss glada, så liksom... Själva bröllopet, ja, alltså det är klart man är glad för bröllopet också, men det är just att hon är glad, hon får vara lycklig, det gör oss glada. Mm.
Joanna, det här bröllopet i Madison Square Garden, världspressen är på plats, massor av världens A-listekändisar på gästlistan. Förvånade ganska många valet av plats, eller tycker du att det är överraskande, går ihop med imagen som Taylor Swift har?
Men om något som man kan säga om Taylor Swift är att hon gör liksom inget halvdant, utan hon slår alltid på stort, och det får man väl verkligen säga att det här är och har i Madison Square Garden. Sen finns det väl massa spekulationer, men han är en sportperson, det är också en jättestor konsertarena, men framförallt det går att ordna väldigt bra säkerhet där, det går inte att få insyn, och man vill ha det här privata som man vill ha. Och sen att det är många kändisar, det är väl liksom 100% Taylor stil att ha det på sin gästlista. Mm.
Är hon då i en värld då som myller av profiler och sociala mediekändisar på alla möjliga plattformar, är Taylor Swiftens riktigt sista stora superstjärnan, skulle du säga, Joanna?
Alltså, vi vill ju alltid kora en sån. Jag vet inte hur många P3 musikdokumentäravsnitt vi har gjort. Den vill liksom ha döpt programmen till liknande epitet. Den sista rockstjärnan, den sista divan och så vidare. Men samtidigt, alltså, vår aptit på kändisar, gärna sådana som vi kan bygga upp för att sen riva ner, den verkar ju liksom bara rätt oändlig. Alla vill ha lite glitter och glamour. Så att jag ska liksom inte satsa mina pengar på att hon är den sista. Men samtidigt ska man komma ihåg att det är inte så himla många som pallar att vara en så stor kändis som Taylor Swift är. Och hon verkar ju dessutom njuta av det. Alltså hon pallar trycket och har gjort det under decennier nu. Så att det gör henne ju väldigt speciell. Mm.
Kort för Sanne, hur kommer du minnas den här dagen? Du tog ju ledigt från jobbet när du skulle lyssna på hennes album. Kommer du att fira den här dagen framöver på något speciellt sätt?
Kanske inte att jag kommer ta ledigt från jobbet, men absolut att man skålar med ett glas champagne eller någonting och med sina Swifties och önskar Taylor all lycka till i fortsatta år liksom framåt.
Ja, nu ska vi lämna kärleksyran i New York och gå tillbaka till en återsändning av eftermiddagens Studio 1 med programledarna Lasse Johansson och Marcus Karlehed. Tack till er alla tre, Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, Johanna Korbutjak, journalist, och Farzaneh Dahmani, Swifty och poddare.
که دیگه نیستی بینمون.
Ja, det här ljudet, det kom från Teheran i morse då kistan med föreledaren Ali Khamenei visades upp inför hundratals sörjande. Själva begravningsceremonierna, de börjar idag och kommer pågå i flera dagar.
Och kistan var draperad med grönt tyg, vita pappfjärilar fladdrade ovanför och personer runt kistan kastade ut blommor till de sörjande runt omkring. Mohammed Fazel Hashemi, du är professor i islamisk teologi och filosofi på Uppsala universitet. Det var ju statlig tv då som visade upp de här bilderna. Vad mer kunde man se och höra här?
Det vi hör, det är en madda, en shia-muslimsk eologist eller lovsångare som sjunger liksom klagodikter. Det är, som det heter, ett recitativt framträdande, en sångstil som ligger mellan tal och sång. Och där han, den här texten som han sjunger uttrycker den outhärliga saknaden efter Khamenei och den smärta som följer av att ta farväl av honom. Och så hör vi en folksamling som du var inne på som gråter ut sin sorg. Men till saken hör också att i den här lokalen bredvid hans kista så finns ytterligare fyra kistor. Det är kvarlevorna av hans dotter, hans svärdotter som var gift med den nya ledaren Mustafa Khamenei och Ali Khameneis svärson, men också hans treåriga barnbarn Sara som också dog i den här attacken. Och allt det här sammantaget har skapat någon form av väldigt djupt, tryckt och känslomässigt tung stämning i lokalen. Det är det som vi tar del av.
Och de här pappersfjärilarna, de vita fjärilarna, det hängde samman med barnet, vad jag förstår.
Ja, det, hennes färd till himlen, alltså ett oskyldigt barn som har drabbats i det här konflikten.
Mm. Vi är med oss Rosbe Parsi, också iranexpert och affilierad forskare vid Lunds universitet, med oss på telefon. Ja, Rosbe Parsi, hur mycket av en chock var det för det iranska folket den 28 februari när Irans högsta ledare dödades i ett flyganfall av USA och Israel?
Det var ju en chock i den meningen att han på sätt och vis kan vi säga personifierar den islamiska republiken och framförallt människors erfarenhet av den ännu mer än hans företrädare Khomeini. För han blev ju högsta ledare 1989, så han är ju den som har suttit längst. Så i det avseendet så var det en chock. Men jag tror att ur ett säkerhetsperspektiv så var det nog inte en chock för de flesta att han skulle vara ett av de primära målen när väl ett krig skulle bryta ut igen.
Mm. Och nu så har då ceremonierna inletts. Vad vet vi mer om dem?
Ja, den är ju en sorts Eriksgata skulle man väl kunna säga, i och med att han ska så att säga ta emot människors sorg och respekt på flera olika håll. De har haft de utländska dignitärerna idag, inklusive högt uppsatta representanter för Saudiarabien, talibanerna och så vidare. Däremot tror jag inga europeer har bjudits in. Och sen så kommer det ske i omgångar och sen så kommer hans kropp att föras vidare. Han ska även vara på litteparad i Karbala och Najaf, de två viktiga religiösa städerna i Irak, innan han slutligen begravs om vad blir det nästan en vecka i Mashhad, hans födelsestad och också den staden där den åttonde imamen Reza är begraven.
Vi ska prata lite mer om där ceremonierna, Mohammed Fazel Hashemi. Hur viktiga är de här ceremonierna för regimen?
Ja, vi ska, om vi backar bandet till början av året, då såg vi stora protester som riktades mot regimen. Och här vill man genom att liksom samla ihop miljoner människor som följer sorgeprocessionen och tar farväl av honom och deltar i begravningen och allt det där, visa för både inåt och utåt att man har visst stöd bland iranska allmänheten. Man har gått ut med uppgifter om att någonting mellan 12 till 20 miljoner människor ska liksom delta i de här ceremonierna. Fast då ska man också tänka på att det är drygt en femtedel av befolkningen, så det är inte hela befolkningen. Men ändå så vill man dels stärka moralen inåt, visa att det är en stor grupp som ändå kan samlas, men också skicka signaler till oppositionen både inne i landet och i diaspora, men också till andra länder, att det finns en stor grupp som trots allt stödjer regimen.
Men blir det en slags folkomröstning då om regimen, beroende på hur många som verkligen kommer fram och kommer ut?
Ja, alltså om de kan samla ihop så stora skaror så visar de att allt det här som har sagts tidigare, att regimen har varit ifrågasatt, liksom inte stämmer. Fast man ska komma ihåg att det finns ett brett motstånd och ifrågasättande av regimen. Khamenei själv var väldigt ifrågasatt och hans legitimitet och hans trovärdighet var hårt ifrågasatt. Så, och det finns fortfarande. Men det här blir ett sätt att visa att man inte uträknar. Så som det framställdes till exempel i början av året.
Rosby Parsi, hur ska man förstå att sorgen är så stor i vissa grupper samtidigt som regimen är så brutal?
Ja, men jag tror att det har lite grann att göra med att, som Mohammed var inne på, det här är ett land på 92 miljoner människor. Så att det är inte så att alla har en uniform och så att säga, gemensam föreställning om dels hur läget är i landet och framförallt vem man ska skylla på när man ser oförrätter eller missförhållanden. Så att jag tror att vi underskattar ibland att det finns en, man kan enkelt uttrycka sig att det finns en grupp som är helt så att säga inne på det här systemet, och även om de bara är 10% så är de 9 miljoner människor. Men sen har vi också en mycket större grupp människor som inte har något i övers för det här systemet, men som inte heller ser något tydligt politiskt alternativ till den. Så det innebär inte att de har ett aktivt stöd för systemet. De kanske inte ens har ett passivt stöd, men de har inte heller ett aktivt motstånd mot den. Och det är det som då gör att det här systemet kan fortleva.
Och när Khameneis föregångare begravdes, Ayatollah Khamenei, då fick man avbryta de här ceremonierna och föra bort kvarlevorna med helikopter. Rosby Parsi, tror att det blir något liknande här?
Nej, det tror jag inte. Och det har, jag är inte säker på att det är nödvändigt att höra med att han skulle vara mer impopulär, även om det säkert också spelar roll. Utan vad det har att göra med att Khomeini var revolutionsfaden. Han var den enande kraften bland de som ville störta shahen, och det var han som formade den islamiska republiken efteråt. Och man kan säga att han kom lite lätt undan en del av de sakerna som den här revolutionära styret gjorde, genom att de kunde hela tiden rättfärdiga det med att det var krig mot Irak. Sen när Khamenei blir högste ledare, då finns inte den ursäkten. Så att i det avseendet så är Khameneis direkta ansvar hur den islamiska republiken utvecklats sen början av 90-talet, den är så att säga hans, den äger han. Och det är den som hans, de som tycker om honom så att säga, vill på något vis snarare göra till en fråga om hans martyrskap. Medan de som är missnöjda med honom och hatade honom snarare ser honom som skälet till varför landet befinner sig i den situationen den gör.
Mohammed Fazel Hashemi, jag tänkte, det spekuleras ju om, är det nu som vi ska få se Khameneis son Mokhtaba Khamenei visa upp sig för första gången? Få verkar tro det, vad tror du?
Det är många som har spekulerat om det här, men det har också kommit tydliga liksom, signaler från iranska företrädare. Jag hörde ett uttalande från Irans ambassadör i Indien som sa att Mojtaba Khamenei kommer inte att framträda i samband med ceremonierna. Av det skälet att det finns ett hot mot honom. Israels försvarsminister gick ut och sa att de skulle döda honom om de visste vad han var. Så att säga. Så att, och Israel har all anledning att torpedera det här samförstånds avtalet som där man förhandlingarna pågår, där de inte har uppnått sina mål så att säga. Men och det återstår att se. Han kanske dyker upp trots allt.
Men att han inte visar sig, om det nu blir så, sänder inte det en signal utåt också att man inte är säker så att säga?
Ja, det kan man faktiskt säga. Men det är också så att de är mycket väl medvetna om det här underrättelse, liksom underläget som de har när det, i förhållande till både Israel och USA. Att de har kunnat lätt identifiera var de här höga dignitärerna finns och dödat dem på olika sätt. Så att liksom de ser det här som ett existentiellt hot för honom och därför försöker liksom dölja honom så mycket som det går. Alltså.
För samtidigt såg jag att iranska revolutionsgardets högste ledare, han hade visat sig offentligt nu för första gången sen krigsutbrottet. Mm. Där väljer man en annan väg.
Ja, det kan vara ett tecken på att man kanske ändå löper linan ut och liksom, att han kommer att träda fram trots allt. Ja. Men allt liksom är, vi får se det, vi får se nästa torsdag på den 9:e, då vet vi.
Så ja, vet vi. Ja.
Rosbi Parsi, Ali Khamenei var Irans yttersta makthavare och ingen viktig fråga avgjordes utan hans godkännande. Har Khameneis son Mojtaba samma makt idag, skulle du säga?
Nej, det har han inte. Det har han dels inte därför att det systemet som hans far byggde upp har förändrats under den här tiden. Dels har kriget gjort att en hel av de maktspelarna som fanns har ju dödats av Israel och USA. Dels har han inte själv samma teologiska eller religiösa eller nödvändigtvis ens institutionella roll att spela. Och det faktum att han är under ständigt hot och vi vet inte hur svår skadan han är från den attacken som dödade hans far gör att hans roll i den här situationen just nu, den är inte alls lika central för beslutsprocesserna. Sen om det här avtalet leder till någonting som ser ut som en varaktig fred, då kommer så att säga också fokus på vad han ska göra och vad han ska stå för bli desto större. Och då får vi se om det är så att säga skor han klarar av att fylla och hur han vill fylla dem.
Så vem styr nu då, skulle du säga?
Ja, så grejen är att hans far styrde ju aldrig enväldigt, utan han hade ju snarare, jag brukar säga att det är ungefär som att valla katter, han hade ju en massa olika maktspelare som han var tvungen att försöka få ihop till olika beslut, och oftast så var de inte överens om särskilt mycket, förutom när de utsattes för existentiella hot. Så man kan säga att just nu så är det ju det här nygamla gardet, det vill säga en hel del veteraner som varit med både politiskt och militärt, men också en del av dem som var snäppet under de mest seniora, och nu när de seniora har dödat så är det de som fyller de platserna. Så det är en lite grann av ett, som sagt, ett nygammalt garde som i vissa avseenden skiljer sig rätt mycket från de som förut ledde.
Men det finns ingen viktigaste katt, så att säga, som bestämmer över katten.
Jag tror att det här systemet har överlevt i nästan 50 år just därför att det är lagom många feta katter snarare än en enskild katt.
Vad säger du om det, Mohammed Fazil Hashemi?
Jag tror att man bara lägga till det här med att han är tvungen att gå en balansgång mellan de här olika krafterna som finns där. Man brukar lite tillspetsat beskriva det som att han ska gå en balansgång med att handla pragmatiskt eller ideologiskt. Nu verkar som han lutar sig åt det pragmatiska. Men vi såg till exempel i samband med det här med samförståndsavtalet, då sa han så att jag var av en annan uppfattning, men nu tillåter jag det här förhandlingar ske. Det här är en liksom braskla som han håller i. Och om det går bra, då kan sola sig i glansen. Om det inte gör det, då säger man, vad var det jag sa? Jag hade bara en annan uppfattning. Så det är ungefär så man skulle kunna beskriva hans balansgång.
Och väldigt kort här på slutet då, många undrar om en regimkollaps är nära nu, eller visar det här att det som många hoppades på nu är osannolikt?
Ja, fram till kriget så var det många som trodde att en utländsk intervention skulle leda till regimkollaps, men så blev det inte. Och nu såg jag ett uttalande från 150 före detta politiska fångar som skrev att de fördömde både utländsk intervention för att det skulle inte leda till demokrati för Iran, och de fördömde också den sittande regimen och vill liksom framhäva det här med civil olydnad och icke-våldsprotester som ett sätt att liksom flytta fram positionerna.
En annan väg alltså. Tack så mycket, Mohammed Fazil Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, och Rosbi Parsi, Iran-expert och affilierad forskare vid Lunds universitet.
Och nu USA. Imorgon den 4 juli firar landet sin nationaldag och nationen fyller 250 år.
Strax om hur amerikanerna ser på sitt land, men först bara några svenska röster där många har förändrat sin syn på USA under de senaste åren.
Skrämmande. Sättet de bemöter övriga länder och deras styre och deras tillgångar. Skrämmande.
Ja, inte ett land som jag hade velat bo i. Liksom.
Varför då?
Jag vet inte, jag tycker inte det känns tryggt eller som att man... Det känns som att det är så himla instabilt att bo där och man vet inte riktigt så här, vad man har de som bestämmer i landet.
Bananrepublik.
Trump är ju... Det är mycket åsikter om honom, men jag tycker det är lite väl mycket negativt om honom. Han är så... Alla presidenter i USA har ju startat krig i princip, så att nu har ju han sagt att han inte ska göra det, men man får se hela bilden faktiskt. Att han gjort mycket bra också, tycker jag, i USA.
Men USA, att det var lite som när man var uppvuxen här i Sverige på 2000-talet, så var USA, men det var mycket kändisar och roligt och man ville åka dit och allt var som på film. Och nu är det lite mer att det är mycket politik och ja, lite så. Att de startar lite krig höger och vänster.
Men jag märker att det är tuffare klimat och att man har stränga straff. Det var ju senast i morse reportage om att man kunde hamna på 4 års fängelse om man doppade fingrarna i vattnet. Så att det känns som att det är hårdare tag. Mm. Så att, än vad jag upplevde under Baracks tid.
Och det var vår reporter Paula Blank som varit ute på stan och pratat med ett gäng stockholmare.
Och nu har Gina Lindberg med oss från huvudstaden Washington DC och Simon Isaksson som finns på den lilla orten, i den lilla orten kanske, Smithville i Texas. En kort fråga till var och en och först bara, ni kanske hörde de här svenska rösterna. Har ni någon känsla av om amerikanare bryr sig om vad andra länders medborgare tycker om USA? Vad säger du, Gina, först?
Jag bryr sig om, eller i alla fall är medvetna om det, och det här med USAs ställning i omvärlden och att det har förändrats, det är ju ett samtalsämne även här i Washington.
Och Simon, är det ett samtalsämne i Smithville?
Nej, det är inte. Här så fokuserar man på Texas och på Smithville och på kanske USA.
Mm. Om vi pratar om firandet då, Gina, vad är det för firande som väntas i DC?
Ja, det officiella firandet är redan i full gång här i Washington. Jag är just nu precis utanför Vita huset och ni kanske hör dånet i bakgrunden här. Det är fullkomligt öronbedövande. Det är en flyguppvisning som pågår med militära stridsflyg som just nu syns upp i luften. Kulmen kommer förstås imorgon, för att då är det ju 4th of July med stor parad här i Washington. Det ska vara tal av president Donald Trump och sen har man utlovat tidernas största fyrverkeri på kvällen. Men firandet är alltså igång redan nu och har varit det hela veckan med olika evenemang. Och här utanför Vita huset i stekande sol står just nu souvenirförsäljare och säljer kepsar och t-shirts med texten America 250 och också små handfläktar, för att det är så otroligt varmt. Det kommer bli den varmaste 4 juli i historien här i Washington, uppåt 40 grader, och många turister som är här just nu rör sig mycket, mycket, mycket långsamt på trottoarerna för att...
Ja, vi hör den där militära flyguppvisningen bakom dig, Gina. Du har ju varit och pratat med folk, vad säger de om den här helgen?
Ja, det är blandade känslor inför 4 juli och det här med värmen, rekordvärmen och hur man ska klä sig, det är också en stor snackis. Vi kan lyssna på några av dem jag har pratat med här i Washington.
I dress not to get sunburned, so it's all long sleeve, jeans, boots, hat, big old hat, so it keeps out of your face.
And are you here to celebrate 4th of July?
Yeah.
How do you feel about that?
I feel pretty great about it. This is probably one of the most free countries in the world. The freedoms we get to enjoy that other people around the world today and throughout history don't have the opportunity to live out.
I think you can put whoever's president aside and just celebrate our independence and the freedom that we have and the road that we took to get here, despite who votes for what, and because everybody's making it about Trump and it's his holiday. It's not about him, it's about America, and politics aside, just celebrate America.
This is a total hypocrisy. It's a farce.
How do you feel about 4th of July? Are you excited?
I mean, it's a big celebration. Yeah, like, I'm looking forward to see what they do because this is kind of a big time for this nation. Yeah.
Liksom en stor sak för nationen, så barnet där på slutet, Gina Lindberg, det är ju Trump. Han har ju pratat om det här i flera månader och förberett länge. Hur märks det på stan att det förbereds?
Ja, det märks på alla sätt att det här officiella firandet i Washington har blivit ett Trump-firande. Och det var ju det som flera av dem jag pratade med också reagerade på. Den här 11-åriga killen Bryce Johnson som sa att det här är ett stort ögonblick för nationen. Men vi hörde också Talib Mohammed som ogillar Trump och tycker att alltihopa är ett skämt. Och en kvinna från Iowa som tycker att man ska lägga politiken åt sidan den här dagen. Men politiken präglar 4 juli på ett sätt som det inte brukar göra. Det här brukar vara en dag när man bortser från partipolitiska gräl och istället enas under flaggan. Men Donald Trump har liksom lagt beslag på 4 juli genom att ha väldigt starka synpunkter om planeringen. Han har skapat en egen organisation för det här firandet och det har lett till att det har blivit starka politiska motsättningar och mycket kritik mot att han politiserar och magafierar den här dagen.
Och Simon Isaksson, du är ju på en betydligt mindre plats i Texas. Hur märks det där i firandet som väntar där du är?
Ja, det här i Smithville, här har man ju laddat upp med flaggor och banderoller och USA-färgade kläder i butikerna nu inför sitt firande längs Main Street, den lilla gatan i västern stil där det ska ske parad med allt från cyklar till lastbilar och traktorer och hästar imorgon. Det här är ju väldigt långt ifrån Washington DC, både till avståndet och till firandet. Alltså det här är inte pompa och ståt och påkostat, utan som på de allra flesta ställen i USA, i alla småstäder, så firar man som man alltid gjort under 4th of July även imorgon, och det fokuseras och centreras kring gemenskapen i den lilla stan. Jag pratade med Tiffany som bor här i Smithville och hon beskriver firandet här som ett typiskt småstadsfirande i Texas och kallar det för raka motsatsen till det stora och påkostade som sker i DC.
Here it is literally an entire town celebrating, and so you have a sense of community and just, I think, pride in America overall. Whatever you would imagine, a small Texas town, lots of cowboy hats, lots of flags. We'll have a parade in the morning. Free hot dogs are given away. Barbecue restaurants are doing all kinds of specials. And then we'll have fireworks on the river. And it's just a full day of events that really brings the community together in such a beautiful celebratory way. So.
Korv och parader, Simon Isaksson. Mm. Texas är ju ändå en röd stat. Är det inga politik och magafirande där då som det blir i Washington?
Inte vad jag har sett, utan det här är ju en dag som handlar om USA på ett mer historiskt sätt liksom, än vad det handlar om modern politik. Och här är man inte heller lika intresserad alltid att prata om storpolitiken som man kanske är i större städer, utan här är det lilla samhället, lokala doktorn, polischefen, brandmännen och så vidare som är de som är myndigheterna här, och man är ganska långt borta från både Washington och andra storstäder i USA där diskussionerna ser ut på ett annat sätt, utan jag än så länge har jag inte märkt av någon politik kring 4th of July här i Smithville. Det kan dyka upp. Jag har sett olika politiska budskap i trädgårdar när jag har kört runt i den här stan, för det är ändå mellanårsval och det finns en politisk spänning i luften i hela landet. Men när det kommer till 4th of July så ser det ut som att det kommer bli som vanligt i en småstad i USA, att man samlas oavsett politiska åsikter och firar patriotismen och USA.
Och i Washington då, Gina, hur mycket plats tar politiken där?
Det tar all plats, som väldigt ofta i Washington. Men just det här att nationaldagen också präglas av politik, det är ändå någonting nytt. För så brukar det inte vara. Det brukar vara en dag när man faktiskt enas om att hylla USA och att fira patriotismen. Men det här handlar väldigt mycket om politik idag. Och demokraterna bojkottar stora delar av det här officiella firandet. Det är slående nu när jag står här utanför Vita huset och tittar på folk som går förbi på trottoaren att det kryllar av röda MAGA-kepsar. Mm. Och så ser det inte ut en vanlig dag i Washington, utan Washingtonborna, 96% av dem röstar på Demokraterna, de håller sig inne eller har lämnat stan eller håller lokala firanden på andra håll. De deltar inte i det här som de kallar Trump-firandet, och de anklagar Trump för att ha kidnappat 250-årsjubileet. Mm. Men bland Trump-supportrarna som är på plats här, som vandrar förbi här nu ner mot The Mall, så är ju entusiasmen desto större.
USA fyller ju 250 år imorgon, och inför det har det amerikanska forskningscentret Pew publicerat en stor rapport där de frågat amerikaner om hur de ser på landet och dess framtid. Och där uppger bland annat en majoritet av amerikanerna att de tror att landets bästa dagar ligger bakom dem. En fråga till båda av er. Om jag börjar med dig, Gina, vilket läge är USA i just nu?
USA är i ett läge med ovanligt stor pessimism, och det är ju också någonting som är otypiskt, därför att det här landet präglas ju så mycket av optimism och framåtanda och positiv syn på framtiden. Men tittar man på opinionsmätningarna nu så är det inte så i USA just nu, utan flera mätningar, både den här från Pew och också en mätning nu från Reuters, som visar att en majoritet av väljarna är oroliga för riktningen framåt för USA, och en rätt stor andel, en tredjedel av amerikanerna enligt Reuters, tror inte ens att USA finns kvar som land om man går framåt ytterligare 250 år i tiden. Så att det är ju verkligen en pessimistisk grundsyn. Så att det här blir en dag när många förstås firar USA, men där framtidstron bland amerikaner samtidigt är ovanligt svag.
Ovanligt svag framtidstro, säger Gina. Simon Isaksson i Texas, vad säger du?
Jag har sett och hört kommentarer på vänsterkanten där man kallar det här för USAs begravning och inte USAs 250-årsfirande, eftersom man ser så negativt på utvecklingen som sker i landet just nu. Samtidigt som man då i MAGA-rörelsen tycker att det här är början på någonting nytt och bra i landet. Att man har fått tillbaka kontrollen genom Trump som president. Och då när man har de här två olika sidorna som tycker så vitt skilda saker, så förstår man ju också att det här, det dras mer och mer isär. Verklighetsbilden av vad som är rätt och fel och hur USA ska ledas i framtiden, den skiljer sig så markant åt mellan de två olika sidorna i USA. Det där är ju någonting som verkligen är blir avgörande för landet, hur man ska på något sätt samlas kring någonting. Och 4th of July här i Smithville, ja, det blir någonting att samlas kring. I Washington, som vi hör, kanske inte.
Säger Simon Isaksson i Smithville, Texas. Gina Lindberg i Washington DC hörde ni också. Tack till våra korrespondenter.
Nu i veckan så har polisen haft en särskild kampanj på sociala medier för att få fler medlemmar i kriminella gäng att hoppa av.
Och sen i våras har man försökt underlätta processen. Den som ringer till 114 14 för att få hjälp ska nu slussas direkt till rätt person för att få stöd. Tydligt och enkelt ska det vara.
Och två gäster har vi med oss i studion här nu. Josefina Gunér från Nationella avhopparsamordningen på NOA. Och sen Olivia, som vi kallar dig. Du heter något annat egentligen. Du har skyddad identitet nu. Du lämnade själv ett kriminellt nätverk för några år sedan. Ni är välkomna bägge två förstås.
Tack.
Ska vi börja med det här, vad ska man säga, tekniska lite då, Josefina Gunér. Ni vill göra det lättare för avhoppare, den som ringer ska slussas rätt direkt. Vad är det som ni har gjort lättare?
Ja, men det stämmer. Egentligen är det ju ingen skillnad för den som ringer, utan det är inte svårare än så att man ringer 114 14. Men och berätta kort vad det är man vill prata om, så blir man prioriterat framkopplad till växeln, som sen kan slussa vidare till rätt polis inom våran organisation. Mm. Så att man kommer direkt till avhopparsamordningen som vet precis vad vi ska göra.
Men tidigare var det så att den som ringde och ville hjälp kunde bli sittande i telefonkö då och få vänta, eller?
Det kunde säkert ske också, men det, framförallt så var det lite klurigare för växeln att veta vem de skulle koppla fram till i organisationen.
Okay. Nu ska det bli bättre alltså. Olivia, Om jag tar din berättelse, om jag bara sammanfattar lite först här. Som 13-14-åring så träffade du en kille. Han umgicks med äldre kriminella och med hållhakar då av olika slag så tvingades du in i den här världen. Alltså, kan du ge exempel på vilken typ av saker du tvingades göra, brottslighet som du tvingades in i?
Det kunde vara väldigt olika och det var ju också liksom en gradvis upptrappning från att jag var väldigt ung tills att jag var liksom äldre och det blev grövre och grövre allt eftersom. Men till en början så var det ganska små tjänster som de ville och det kunde vara typ små narkotika grejer. Till
att gömma och så, eller?
Ja, till exempel att ha det på sig, gå med det från plats A till plats B och så. Och senare så kunde det handla om större transporter, att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till.
Och det gick inte att säga nej, så att säga, i den här världen?
Nej, det var ju väldigt svårt. Och det är ju någonting som man blir... Liksom, till en början så var man ju väldigt ung och blåögd. Sen blev man mer och mer hårt pressad. Hållhakar och olika typer av liksom, sätt att få en fast i det. Och sen så var det ganska svårt att... Både säga nej och dra sig ur och så.
Var det mycket rädsla?
Ja, det var det. Det var ju någon ständig överlevnadsinstinkt man gick på under hela den perioden, liksom alla de åren.
Hur då överlevnadsinstinkt?
Ja, men när man är i ett sånt del livet som både de lever och som jag själv levde är ju väldigt snabbt. Det handlar om dag för dag, det händer nya grejer hela tiden, man blir pressad, det är någon konflikt, då kanske de pressade mig ännu hårdare och det gör ju en, det får ju en att springa hela tiden och jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom för att överleva.
Josefina Gunnér, är Olivias erfarenhet typisk för tjejer i gängmiljön skulle du säga? Att tvingas in och sen av rädsla inte våga kunna lämna?
Ja, det skulle jag säga. Mycket som det Olivia berättar, det har vi fått beskrivet många gånger. Och sen är det förknippat med väldigt mycket skam och skuld också. Så att det är svårt att ta sig ur därifrån, för det är svårt att hitta någon som man kan berätta saker för och utan att skämmas och...
Och har man svårt att lita också på polisen till exempel?
Det är väldigt svårt med tilliten, både till polisen, till socialtjänsten och många andra i samhället. Ofta har de ju ett liv ända sedan barnsben att man har haft svårt att känna tillit till någon.
Olivia, känner du igen det där att det var svårt att lita fullt ut på myndigheter som du var i kontakt med?
Ja, absolut. Det känner jag absolut igen. Och det är ju, har ju varit ett av de stora problemen till varför jag också har varit kvar i det så länge. För hade man haft en fungerande tillit så hade man kunnat tagit hjälp tidigare och med det kommit ur det tidigare. Men det byggde mycket på tilliten.
Och varför tror du då att det var svårt för dig och även andra verkar ju känna så att känna tillit till polisen till exempel?
Jag tror att det är ganska individuellt. Dels för att man uppmanas från dag ett i alla olika gängkontexter man kan tänka sig till att golare och inga polare. Man ska vara tyst, man ska inte prata med någon. Man ska helst inte prata med liksom någon alls, men framförallt inte polisen. Och sen beror det också på ens egna erfarenheter och... hur man själv har haft för, till exempel då jag var väldigt ung, vad man själv har haft för erfarenheter med vuxna, vuxenvärlden. Har man ett dåligt förtroende där så kommer det bli ännu sämre för myndighetspersoner och så.
En ensamhet låter det nästan som.
Ja, det, så kan man beskriva det.
Men du tänkte ju ändå till slut att jag kommer inte att överleva. Var det så illa?
Absolut, så var det ganska många gånger och under ganska lång tid.
För du var ju sammantaget i den här miljön i 10 år. Hur överlever man det?
Det är en väldigt bra fråga.
Som det inte går att svara på kanske då?
Nej.
Josefina Gunnér, du har ju talat med många som har velat lämna gängen. Hur gör du då för att inte vara dömande och för att skapa tillit och så? Hur går det till?
Men om vi får in ett samtal till exempel då via 114-14 eller på något annat sätt ute på gatan eller vad det än är, märker man på något sätt minsta indikation på att det är en individ som sträcker ut sin hand och söker hjälp. Det kan ju vara genom aggression, rent krasst. Alltså det skulle kunna vara att man får höra både det ena och det andra, men man ser genom personen att jag skriker på hjälp. Så måste vi finnas där. Och det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna, försöka förstå. Det är jättesvårt att sätta sig in i en annan människas liv. Och framförallt kanske den här typen av person som har levt ett helt annat liv än vi själva. Eller liksom jag så. Då behöver vi lyssna, vi behöver försöka förstå. Och vi behöver jobba icke-dömande, precis som du sa. Men framförallt så behöver vi också hålla oss från att sätta på oss fixa kepsen och försöka lösa problemen åt personen. Mm.
Men hur kan ni då konkret hjälpa?
Genom att vi lyssnar, försöker förstå, så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med.
Peppar alltså?
Som en coach mer. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt, den här individen behöver hjälp med. Och då kan vi tillsammans hitta den. Liksom.
Och vad kan det vara?
Ja, men det kan ju vara allt från man behöver traumabehandling eller missbruksbehandling eller bostad eller andra saker. Det är ju helt beroende på vad de har för olika behov.
För Olivia, du valde att bryta på egen hand, eller hur?
Ja, det kan man säga.
Hur?
Ja, jag går väl inte in i exakta detaljer, men det blev mycket på egen hand och att ta tag i det själv liksom. Och det med hjälp av några få kontakter från myndigheter och poliser då, som hjälpte mig med stöd och råd och sådär. Och det berodde mycket på det här bristande förtroendet tyvärr. Men det har ju kommit tillbaks nu liksom senare.
För du flyttade ju själv till annan ort, du fixade boende, jobb med mera. Alltså hur lätt var det?
Det är väldigt svårt och man blir ju väldigt ensam. Så det gäller ju att man kan... Men jag gjorde det på ren överlevnad.
Och tack för att du kom hit, Olivia.
Tack snälla.
Och tack även till dig, Josefina Gunnér från Nationella avhopparsamordningen på NOA. Det är ju polisen det.
Och det var Marcus Karlihed och Lasse Johansson som var programledare för Studio 1 tidigare idag. Och ikväll hörde vi också att århundradets kändisbröllop har tagit över New York City samtidigt som USA firar 250 år. Luna Kessai skötte tekniken, Madeleine Fensby producerade och jag heter Samantha Kord.